Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, till tonerna av Superettan-låten så hälsar vi er hjärtligt välkomna tillbaka då till det andra avsnittet av Uppsnack Superettan här på ÖIS-snack. Vi gick ju igår igenom lag 1-8 i bokstavsordning. Det var från AFC till Norrby där vi gav dem en rating från 1-10. Där 1 är det sämsta och 10 är det bästa. 1, då åker man definitivt ur, och 10, då vinner man serien överlägset. Där fick väl Halmstad toppbetygen, 8-9 poäng ungefär. Medans det var ett par tre lag ändå som var nere i på en 3 poäng. Brommapojkarna, Dalkurd, även Brage var där nere och kampades. Så nu får vi se då när vi ger oss på avsnitt 2 här med de resterande 8 lagen från Skövde till ÖIS. Och nu har vi faktiskt 4 lag i serien som börjar på Ö. Då både Örebro och Östersund åkte ner. Så vi får kasta om lite i ordningen eftersom vi gärna tar ÖIS sist då.
Ja, det är ju smått chockerande att liksom, man är så van vid att ÖIS ligger sist i tabellen på 0 poäng. Nu har vi ju till och med 2 lag bakom oss. Och vi är väl bokstavsmässigt ganska nära Örebro i alla fall. Men precis som du säger, det var spännande att analysera första 8 lagen i ligan. Vi lyckades väl komma fram till att det fanns ett par tre som såg ganska starka ut. I övrigt kändes det som ganska så svaga motståndare faktiskt. Ska jag inte sticka under stolen med att jag tyckte... Det var inget lag som man såg den där stora potentialen i. Även om det alltid är lurigt i den här ligan, så var det väl ingen som stack ut så där. Halmstad ser, precis som du säger, jättestarka ut. Det är väl det alla tänker inför. Men bakom där så är det lite glest. Både Jönköping och Norrby har ju bra trupper. Men det är samtidigt brister, framförallt i anfallet för deras del, som kanske gör att vi räknar ut dem lite grann i alla fall.
Ja, men så är det. Absolut. Vi får väl se då om det finns lite starkare kort på den här sidan av bokstavsordningen då. Spontant så känns det ju som att det faktiskt gör det. Även om Halmstad kanske är det absolut starkaste kortet, så finns det några utmanare här bland de här sista 8 lagen då. Men vi kommer ju gå igenom dem en för en, och sen i slutet då ska vi ju säga att vi kommer att ge våran traditionsenliga tabelltippning också då. Vi hoppar väl in på det första laget med en gång, och då hamnar vi på Skövde AIK som förra året gjorde en fin säsong i ettan södra, där man blev tvåa bakom Utsikten och fick kvala sig upp. Stod för en ganska övertygande seger mot Akropolis som sen blev tvångsnedflyttade, så de är i tvåan nu då. Men Skövde AIK tränas av Tobias Linderoth, en gammal riktigt meriterad landslagsspelare. De gjorde det bra i fjol. Vart står de i år?
Nej, men spännande lag skulle jag faktiskt säga. Det här är väl, skulle jag lägga ett skrälltips lex Värnamo, så hade det nog varit Skövde i år. För att jag tycker ändå att det finns en ganska ja, men en ganska intressant touch på många spelare i den här truppen, och det ser roligt ut, och man har ju fått behålla en ganska stor del av truppen sen i fjol när man gick upp. Roligt också att ha ett lag från Slätta med i Superettan. Det är ju lite tomt på lag från Västergötland, ja, om vi bortser från Borås då i de högsta divisionerna. Så kul med Skövde. Tittar man lite på laget så tycker jag man har en bra målvakt i Marcus Fröjd. Väldigt stabil. Duktig i division 1 i fjol.
Ja, han stod ju för 10 nollor förra året. Har jag snappat upp. Så det är onekligen starkt.
Mm, jo, men precis. Sen återstår det alltid att se vad... Alltså, det är alltid en nivåhöjning när man kommer till Superettan. Men på pappret så ser det ju väldigt intressant ut. Försvaret är väl... Alltså det är svårt att sitta här och analysera försvaret tycker jag. För att det är ju så få av de här spelarna man faktiskt har sett på den högsta nivån. Men Filip Skyberg kan väl vara värd att nämna. Duktig försvarare för Skövde. Annars så är det ju inte så många som man känner till så kanske. Så att ett lite oklart försvar. Men baserat på siffrorna från division 1 så såg man ju ändå att Skövde var, ja, men relativt starka försvarsmässigt. Och det skulle absolut kunna hålla på den här nivån också, tror jag.
Ja, men det kan det absolut göra. Det är ju, alltså, vi har ju inte sett de här spelarna, så det är svårt att säga någonting egentligen mer än att då Filip Kyberg som spelar mittback och tillsammans med Aldin Basic kanske är de två som sticker ut mest i det här försvaret sett till vad de har gjort tidigare. Men det är egentligen genomgående genom hela Skövdes lag här, så är det ganska många spelare som man inte riktigt vet så där jättemycket om. Det är ett egentligen väldigt ungt lag. Jag tror inte de har någon som är över 30. Så det är väldigt många unga spelare. Och detsamma gäller ju på mittfältet, att det är svåranalyserat. Även om den som sticker ut där kanske är William Granat. Han är ju brorsa till Victor Granat som öste in mål i fjol, men som inte är kvar nu då, som vi ska komma till senare. Men det är väl han som sticker ut på mittfältet. Sen har de ju värvat in några mittfältare, men det är väl inte heller någon av dem som tidigare i alla fall har utmärkt sig.
Nej, det är inte direkt några kända namn. Blev lite ledsen, ska jag erkänna, när William Granats bror Victor lämnade för Västerås. För att det hade varit spännande att få se båda bröderna spela tillsammans en nivå högre upp nu. Men William Granat är ju en mittfältare som ska bli spännande att se hur han passar på den här nivån. Och så är det ju egentligen med alla de här spelarna, att vi vet inte riktigt vad de går för, men det är ju intressanta namn, och statistikmässigt så gör de ju ganska bra insatser också. Men det som du säger, det är svåranalyserat, men i anfallet så hittar vi ju några lite mer kända ansikten i alla fall.
Ja, men det gör vi. Om vi bara ska börja och prata lite mer om mittfältet, så får vi ju inte glömma att nämna att de har tappat Daniel Ask där, som förra året var väldigt, väldigt viktig för dem på det centrala mittfältet. Så det blir ett tungt tapp. Får väl se om någon av de andra kliver fram istället då. Men som sagt, tungt tapp. Och på anfallet då, om vi går över dit, så tappade de ju Victor Granat till Västerås, som sagt, som gjorde 24 mål i fjol. Men istället har de plockat in ifrån Trollhättan Johan Fellrath som gjorde 26 mål och blev både skyttekung och utsedd till ettan Södras absolut bästa spelare i fjol. Så de har ju onekligen ersatt en notorisk målskytt med en annan, om man säger så.
Ja, men verkligen, alltså det är ju ett tungt tapp av Victor Granat och sådär, men tittar du på division 1-nivå liksom, ska du ta med dig en spelare upp i Superettan från division 1, då är ju Johan Fellrath det perfekta valet. Det ska bli jättespännande att se hur det går för honom. Han har ju startat sin karriär i Lyon, där han har spelat tillsammans med Nabil Fekir, tror jag det var, bland annat.
Ja, Umtiti.
Ja, Umtiti också.
Så han har ju liksom en ganska ja, meriter på det sättet från ungdomssidan i alla fall.
Ja, verkligen. Nej, men det är ju en häftig lirare på så sätt. Och han har ju aldrig varit uppe i de här högsta serierna i Sverige innan. Han har ju spelat bland annat i BK Forward och Örebro Syrianska och nu senast då Trollhättan. Men nu ska han ju få testa en nivå högre och det ska bli väldigt spännande att se hur han anpassar sig till det. Jag personligen tror ju att det kommer bli en succé för Skövde. Det är en ganska perfekt spelare att ta in och jag tror att han kommer göra samma grej som Aydin gjorde, som Ashley Coffey gjorde i AFC Eskilstuna. Så att jag tror att han kommer bli otroligt värdefull för Skövde och det kommer bli många gånger en räddningsplanka. Vi ska väl också nämna, tänker jag, att vi har lite ÖIS-touch på Skövde. Jack Cooper Love som spelade med oss i höstas är ju nu utlånad till Skövde då från Elfsborg där han ju hör hemma. Så att det blir ju spännande att se vad han kan prestera där.
Jo, men så blir det ju. Jack lyckades väl inte något jättebra i ÖIS. Det blev inga mål för sällskapet. Så vi får väl se om han nu kan gå in i Skövde och bidra med några mål. Det är väl i alla fall förhoppningen, antar jag, från Skövdes sida och sådär. Men vi får väl se.
Alltså, jag hade inte blivit förvånad om han klev in och gjorde 7-8 mål. Alltså i ÖIS så kastades han ju in så plötsligt. Nu har han ju mer tid på sig att växa in i laget och jag tror att han kan anpassa sig till fotbollen på ett sätt som gör att han faktiskt tillsammans med Johan Fellrath kan bli en väldigt bra duo som gör Skövde farligt. Så att ju mer vi tittar på det här laget och ju mer vi analyserar, ju farligare känns det egentligen. Så håll ögonen på Skövde, det vill jag säga.
Ja, men det finns ju många unga spelare som onekligen liksom kan ta kliv uppåt. För att nämna en sista spelare då, så är det ju Linus Mattsson som de har fått in från Akropolis, där han spelade ganska mycket i fjol, var ju inte på något sätt ordinarie, men är bara 18 år och ändå fick han ganska mycket speltid för Akropolis. Så han kan nog slå sig in i Skövde här och få en fin utveckling. Men ja, alltså tittar man på Skövde i stort, om vi ska göra någon helhetsbedömning och sätta ett betyg, så jag vet inte riktigt. Jag tycker att de har gjort, alltså tittar man på försäsongen, har de gjort en helt okej sådan. De har bland annat vunnit mot Elfsborg och spelat oavgjort mot Värnamo och Trelleborg och sådär. Så de har liksom inte gjort några egentliga snedsteg. Men rent truppmässigt så ser det ju så här på förhand ut ganska tunt ut. Sen vet vi inte vad de här lirarna kan hitta på i Superettan. Men ja, så här på förhand så skulle jag vilja ge dem en tvåpoängare faktiskt.
Jag tycker ju att det här är jättesvårt analyserat. Det kan sluta egentligen precis hur som helst. Men jag har ändå någon slags förtroende för det här laget. Alltså jag tror att Marcus Fröjd kommer att göra det bra på den här nivån. Jag tror Fellrath kommer att göra det bra på den här nivån. Och jag tror att William Granat tillsammans med någon av de andra mittfältarna kommer att ta ett kliv till. Så jag väljer faktiskt att sätta en fyra på Skövde. Det är en ganska svag fyra, men det är också mitt skrälltips för det här året. Och hur det än går för Skövde så kommer jag liksom inte bli så förvånad. De kan komma 16:e sist totalt. Jag hade liksom inte reflekterat så mycket över saken. Och jag hade inte heller blivit helt förvånad om de faktiskt kom på topp 5. Men det är också det är ju väldigt provisoriskt. Det är alltid ett kamikaze-uppdrag att tippa nya lag på det här sättet. Men spännande och blir kul att se dem.
Ja, vi ska väl komma ihåg det också att den här ratingen har ju liksom inte egentligen någon. Det är klart att det finns koppling, men det har ju inte egentligen någon betydelse sen för hur vi tippar lagen i serien. Utan det här är ju mer hur truppen ser ut på förhand. Och sen kan man ju tippa Skövde som tvåa då. Hade man sett på Värnamo förra året exempelvis så hade man ju inte gett dem en 7-8 i betyg. Snarare kanske en 4-3.
Ja, inte ens
men
det, alltså, det.
Hade man haft rätt på tippningen så hade man ändå kunnat tippa dem som etta då.
Mm.
Men vi får väl se vad det lider för Skövde. Om vi istället då hoppar över till nästa lag så är det ett lag som var i Allsvenskan för några år sedan och sen har väl huserat på den. Ja, de hade något år där de inte riktigt var bra i Superettan, men de senaste två åren tror jag i alla fall att de har huserat på den övre halvan och var länge med i fjol också i toppracet men halkade lite efter på slutet. Trelleborgs FF.
Mm. Direkt från Sjungavallen. Jag brukade tycka att Trelleborg var egentligen Sveriges tråkigaste fotbollslag. Men förra året så tyckte jag ändå att det fanns en liten charm i dem. Det var lite mer underhållande. Det var lite roligare och lite, ja men, trevligare. Jag tycker ju den här truppen är stark, även om den, precis som väldigt många, har lite brister. Det här är väl egentligen en helt motsatt från Skövde, tycker jag. Skövde har bra målvakt och bra anfallare. Och sen vet man inte så mycket där bakom. Här har vi bra backar och bra mittfältare. Och sen längst fram och längst bak är det lite tveksamt vem som ska rädda dem. Men vi kan väl börja med målvakt. Man har ju dansk målvakt, Kasper Tison Christensen. Hoppas uttalet var någorlunda bra. Är ju en målvakt som är helt okej på den här nivån. Absolut inte dålig. Utan ja, ganska bra helt enkelt.
Han stod ju de flesta av Trelleborgs matcher i fjol och gjorde väl det helt okej. Okay. Så det är en duglig målvakt.
Ja, men absolut. Men tittar du på backlinjen så ser det ju väldigt, väldigt intressant ut. Jag skulle säga att det är egentligen Trelleborg och Halmstad som har bäst backlinje i serien. Det finns otroligt många bra namn. Fritjof Björkén, Jesper Modig, Isak Jönsson. Sen har man ju också värvat in två nya spelare som vi inte vet så mycket om men som känns intressanta, Marcus.
Ja, Börvarsson vet vi ju en del om. Han var ju väldigt stark i Helsingborg i fjol. Mikko Vittiko har jag inte så mycket koll på. Jag följer inte finländsk fotboll så mycket. Han kommer väl därifrån. Men ja, det är ju två spelare som ändå har utmärkt sig tidigare. Men alltså, sett på hela försvaret så tycker jag kanske den som sticker ut allra mest är Fritjof Björkén, som förra året var han ju nominerad till årets back. Och var ju otroligt bra alltså. Gjorde dessutom 4+1. Ja, visserligen som högerback då, men ändå alltså 4 mål som försvarare är starkt. Så ja, på det stora hela så har ju Trelleborg ett väldigt, väldigt bra försvar. Om vi ska prata om en spelare som vi absolut inte vet någonting om så är det ju Abel Ogwuche som är inlånad från Triple 44 Football Academy i Nigeria. Så det blir ju onekligen en spännande spelare, bara 18 år gammal. Vi får väl se om vi får se honom eller om han får husera på bänken. Men ja, det kan ju gå hur som helst.
Ja, men det är ju ofta så när det liksom värvas in spelare från andra länder och sådär. Framförallt från akademier i andra länder, att ja, det kan liksom bli en brakflopp. Och sen kan det bli lite som Amo till exempel i Hammarby, att det blir dundersuccé. Så att Ogwuche får vi väl vänta och se med lite helt enkelt. Men alltså, sett till det hela, det är en bra backlinje. Spännande också som du nämner att Bödvarsson med seriens kanske skärmigaste namn gör intåg i den här truppen. Tycker det ska bli intressant att se hur han funkar nere i Trelleborg. Gjorde ju som du säger bra i Helsingborg och har ju bra kvaliteter som jag tror kan bidra med att det kommer vara väldigt svårt att göra mål på den här upplagan av TFF. Så intressant backlinje som ser riktigt stark ut.
Tittar vi på mittfältet så ser det också ganska bra ut egentligen. Vi har ju Petar Petrovic och Johan Blomberg som är kvar sedan förra året. Och de vet vi ju vad de kan. Minns ju ganska tydligt när Johan Blomberg var i Sundsvall och härjade. Det var spännande.
Ja, Petrovic är väl skadad tror jag för korsband. Så vi får väl se om han får spela någonting i år. Han hoppas väl komma tillbaka till hösten här någon gång. Men vi får väl se. Men annars har de ju Johan Blomberg som är otroligt duktig.
Ja, precis. Nej, men det är en duktig spelare och han gör ju skillnad i vilket superettanlag han än hamnar i. Tittar vi bakom så har vi ju Haris Birkić, eller Birkić kanske. Lite personlig favorit i Trelleborg faktiskt. Jag tycker han spelar bra fotboll. Vi har Mohamed Said. Inte vår Mohamed Said utan en annan Mohamed Said. Det är lite olika stavningar där. Han var ju i Sirius för ett tag sedan och gjorde det bra där. Så det är lite spännande så där i Trelleborg. Vi vet inte riktigt var han står och sådär, men när han är i form så kan han faktiskt göra det riktigt bra. Så att känns spännande. Ja, har vi någon mer vi vill nämna? Det är väl Mohamed Ali Dlani då, eller Tiani?
Ja, och sen Herman Hallberg som har varit ordinarie ett par säsonger i Trelleborg också. Så de har ju ett starkt mittfält och de har ju fått behålla ganska många spelare. Tittar man på vad de har tappat så är det ju egentligen bara en ordinarie spelare som de har tappat. Och det för ju oss in då på forwardsen där de har tappat Zenis Kosica. Som ju är ett tungt tapp om man säger så.
Verkligen, han var viktig för dem. Och faktumet att han försvann gjorde ju att ett väldigt starkt Trelleborg helt plötsligt såg lite svagare ut. För att den här sista spetsen anfallsmässigt kanske inte riktigt är där nu utan Kosica.
Ja, det vi ska säga är ju att Kosica har ju gått till Öster och sen har de fått in Östers målskytt istället då i Nicolas Mortensen som ändå visserligen han gör kanske inte de här 15 målen men han gör ändå en 10 mål kanske. Så det är ju ja, det är väl kanske en liten nedgradering, men de har ändå inte tappat allting som Kostic kunde tillföra dem då.
Nej, så är det väl. Men jag tror ändå jag tror inte Mortensen kommer göra det lika bra som Kostic. Mycket möjligt att jag har fel, men jag vet inte riktigt om det kommer funka så bra. Annars har vi ju Henry Offia från Nigeria, apropå spelare från akademier som kommer att göra det bra. Bakom honom så har vi en ny spelare, Otmane Salama. Också spännande, ska jag vara helt ärlig och säga att jag har inte sett så mycket av honom. Så att jag vet inte riktigt var han står. Så att, ja, anfallsmässigt är jag ju lite tveksam. Hade man haft kvar Kosica så tror jag att jag hade vågat tippa Trelleborg väldigt högt upp i tabellen. Nu är jag lite mer tveksam, även om det finns mycket bra. Så är det precis som för ganska många lag i den här serien att den här sista anfallaren som verkligen behövs, den finns inte riktigt alltid där.
Ja, men så är det kanske. Sen tror jag ju att Mortensen kommer att fortsätta göra det bra. Han gjorde det bra i Öster och jag tror att han ändå kan komma upp i en 8-10 mål på en säsong. Det krävs kanske lite fler om de ska ta sig hela vägen, men jag tycker ändå det här är en genomgående ganska stark trupp, så jag ger dem en 6-poängare.
Jag är betydligt mer generös. Jag hade kunnat sätta en 8 om det inte var på grund av anfallet. Jag sitter här lite i valet och kvalet om jag ändå ska ge dem en 8 eller en 7, men jag tror nog att det landar på en 7. Och jag tror på det här laget eftersom att det är en stark backlinje, bra mittfält, hyfsad målvakt och hyfsad anfallare som båda två kan ta ett steg och då blir det helt livsfarligt. Sen vet jag inte om jag kommer att sätta Trelleborg lika högt i min tippning, men det får vi återkomma till, tänker jag.
Nästa lag på listan är det andra Göteborgslaget i ligan, nämligen Utsiktens BK som förra året vann Division 1 Södra på ett övertygande sätt. Och i år då gör sin andra säsong någonsin i Superettan. De kommer ju med en hel del gamla spelare, en hel del nya spelare. Något som också är nytt är att de tyvärr inte får spela på Rudalen, utan det blir Bravida i år för Utsikten.
Ja, skandal. Jag vill ha Rudalen i svensk elitfotboll. Jag är uppriktigt sagt så glad att Utsikten är tillbaka. Jag tycker ju om dem väldigt mycket. Jag tycker det är ett härligt lag och jag tycker det är kul att lite mindre föreningar från Göteborg får ta plats. Och Utsikten är ju lite på ett sätt en Åshöjdens saga. Liksom. De har verkligen tagit sig från ingenstans till att bli en svensk elitfotbollsklubb som är rätt bra. Utan att ha någon större ekonomi. Utan man har jobbat sig smart hela vägen upp till toppen. Och det är ju första gången sedan 2015 nu som man faktiskt är tillbaka i Superettan. Och nu ska vi väl inte... Nu ska vi fokusera mest på trupperna här. Men jag minns ju Superettan 2015 och Utsiktens första match mot Degerfors. Det är en av de bästa matcherna jag sett. Utsikten vann med 4-1. Helt oväntat egentligen. Och tog ledningen i Superettan. Sen gick det sämre om man åkte ur. Men det är en annan historia. Och det är väl en trupp som känns precis egentligen som Skövde. Genom att det är många Göteborgsspelare här så har vi bättre koll på Utsikten. Men vi har inte riktigt koll på vad deras spelare kan prestera när vi går upp en nivå.
Nej, men så är det ju verkligen. Om vi börjar då från första utpost så har man ju tappat Tom Amos som... Ja, var inlånad från IFK men nu har gått till Jönköping då. Men man har fått in Johan Brattberg som faktiskt är ett ganska starkt nyförvärv. Kanske det starkaste nyförvärvet de har gjort den här säsongen skulle jag vilja säga. Han har ju en hel del allsvenska matcher på sitt CV. Så det är ju en spelare med lite erfarenhet och en målvakt som absolut kan hålla för en superettanivå.
Ja men absolut, jättebra värvning tycker jag. Det är alltid bra som nykomling att försöka värva in en bra målvakt. Hade jag arbetat som sportchef så hade det varit det första jag hade gjort. Sen behöver det inte betyda att det är rätt för det. Men jättespännande värvning och jag tror att han kan tillföra väldigt mycket på tyvärr Bravida och inte Rudalen. Men det är jättespännande. Tittar vi på backlinjen så har vi ju en väldigt jämn backlinje egentligen. Det är ingen som sticker ut så där jättemycket, men det är inte heller någon som är överdrivet svagare än någon annan. Vi har ju namn som Erik Westermark, Allan Mohiden, Jesper Brandt för all del, med mera. Det är spännande spelare och jag tror att alla skulle kunna göra det ganska bra på den här nivån. Och i och med att det finns en jämnhet i truppen så kanske det blir lite enklare att hitta varandra och förstå varandra när man är på samma fotbollsmässiga nivå. Och jag tror ju att det här starka kollektivet någonstans är en fördel som Utsikten har. Det var det som gjorde att de vann Division 1 Södra. Och är det någonting som kan göra att de går långt i Superettan så är det ju just det.
Ja, så kan det absolut vara. Sen är det ju visserligen, de gjorde det bra på nivån under då i ettan. Men det ska ju göras i Superettan också som är en nivå upp. Så vi får väl se hur de håller för det. Om vi tittar på exempelvis en sån som Allan Mohiden då, som tidigare har spelat i ÖIS. Men när han väl gjorde det så kom han inte alls in. Varken i ÖIS eller när han innan dess var i GAIS. Har egentligen gjort en säsong i Superettan tror jag att han var då med Ljungskile. Om de inte var i ettan då till och med. Där han verkligen har presterat. Men annars så har ju han exempelvis då inte lyckats så mycket. Men de har ju åtminstone värvat in en back som kommer in med lite rutin och lite klass. Och det är ju Billy Nordström som senast kommer från Öster då. Som ändå får räknas som att han kommer vara med och fightas om en startplats. Så jag är inte helt övertygad om deras försvar. Det ser väl ljummet ut om man säger så.
Ja, jo men så är det väl. Men när det är superettan kan ju Ljummet vara ganska bra. Sen är det ju absolut inte den nivån som vi har i Halmstad och Trelleborg på en backlinje. Långt ifrån. Men det är väl kemin från Division 1 som kan leda det här gänget framåt. Det var ju lite det vi såg i Värnamo också. Nu menar inte jag att Utsikten ska vinna superettan. Men det har funkat förr när truppen någonstans har varit jämn och haft bra sammanhållning. Så att, men som du säger, det är väl inget man vinner superettan på. Tittar vi på mittfältet så är det väl egentligen lite samma där, skulle jag nästan vilja påstå. Vi har spelare som Carl Boom och Mirad Garza som är rätt duktiga. Framförallt så har vi Predrag Randjelovic. Ni får ursäkta mina uttal, jag är helt kass på sånt. Men det är en väldigt bra fotbollsspelare som levererade fint i Division 1.
Ja, men det är det. Jag tycker att mittfältet generellt ser lite starkare ut än försvaret. Jag menar, Carl Boom gjorde det riktigt, riktigt bra i fjol. Har ju erfarenhet från Superettan tidigare med Gais. Och i fjol gjorde han ju 14 mål då. Och var kanske Utsiktens viktigaste kugge egentligen då tillsammans med Randjelovic så kan det bli ganska bra i Superettan också. De håller en hög nivå. Sen har man ju fått in William Milovanovic från Häcken, va? Han var förra året var han utlånad till Norrby där han visserligen inte utmärkte sig så där jättemycket, men fick en del speltid och har en ganska hög högsta nivå när han får till det. Så jag tycker mittfältet är intressantare än försvaret i alla fall.
Ja, jag tycker framförallt att det är fantastiskt att Carl Boom liksom har hittat hem lite nu. Han har ju varit i alla Göteborgslag utom ÖIS. Och det känns faktiskt som att han verkligen har hittat sin grej på något sätt nu. Han har ju alltid varit en sån här ganska bra spelare i Göteborg liksom. Men han har aldrig tagit det där sista klivet. Och lyckas han hålla i det nu så kanske det kommer i år. Han är väl 25 någonting tror jag. Han har varit med länge känns det som. Jag minns hans första säsong i Utsikten där. Det var när de var i Superettan första gången. Så att det är väl spännande 7 år senare att se om man kan få på det lite bättre. Tittar vi framåt så har vi ju en värvning som jag tycker är väldigt spännande. En Sima Peter. Mattias Bovini är också spännande. Var ju i Akropolis förra säsongen. Gjorde det ganska bra. Och sen så har vi lite andra namn. Ett namn som jag tycker är spännande är en invärvad fransman som heter Diokunda Gori.
Ja, det är ju en av två stycken som kommer in från det här mycket märkliga samarbetet med Vélez i Spanien då. Det är ju Gori och David Ovori då som har kommit in därifrån.
Ja, det är väldigt fascinerande det samarbetet. Och det kan säkert leda till bra saker. Jag undrar egentligen bara hur Utsikten och Vélez hittade varandra. Men det finns säkert någon förklaring som vi kan gå in på senare i podden.
Ja, men även någon gammal tränare eller någon person runt omkring Utsikten då, som nu är involverad i Vélez då, som har gjort att det har blivit ett litet samarbete där. Och det, ja, jag vet inte, det kan ju gå hur som helst. Vi såg ju inte så mycket av våran inlånade Pero Ruiz då från Sociedad i höstas där som vi lånade in då kring vårt samarbete där. Så vi får väl se om de här herrarna lyckas bättre. Men det kan ju gå hur som helst.
Ryktet säger att om de här spanska lirarna gör det bra så kommer Utsiktens nya inmarschlåt vara Ge mig en spanjor med Babsan. Ja, men fortsätter vi så på anfallslinjen där så har vi ju en viktig spelare som har lämnat, Paolo Marcelo, brassen som gjorde det väldigt bra i fjol och var ju tongivande när Utsikten åkte upp.
Ja, men Marcelo är ju ett tungt tapp och de har väl kanske inte värvat in spelare som kan fylla det tomrummet i anfallet då. Om vi ska nämna någon mer som de har tappat så är det ju kanske då Martin Smedberg Dalense som, ja, han har visserligen inte spelat så där jättemycket senare åren men har bidragit med ganska mycket erfarenhet. Sen har de ju sin egen version av Slagerboris i Bragi Bergsson.
Ja, just det, Slagerboris. Du, som... Slagerboris är kvar i Gais, va? Jag har ju inte läst på så mycket.
Nej, han har lämnat, tror jag. Han har satsat på civila karriären nu.
Ja, han har en sån också. Han är en mångkampare i livs...
I karriären.
Vad ska man kalla det? I livskarriär. Ja, han är en mångkampare i karriären. Kung Boris. Vi önskar honom all lycka, naturligtvis.
Nej, men Bragi har ju lämnat, och han satsar väl mer på musikkarriären. Men det var väl ingen spelare som kanske utmärkte sig heller så där jättemycket i Utsikten.
Men om jag bara kan få lite radiotid här, så har jag en idé att grunda Slager BK. Tänkte plocka in Boris, Bragi, Kevin Walker, kanske John Guidetti också. Han sjunger ju lite ibland, inte som artist, men det funkar säkert. Sen får vi ha in någon annan också. Men det löser vi. Så Slager BK, snart på en fotbollsplan nära dig. Men vi lämnar väl Utsikten med detta. Vi ska ju ge dem ett betyg också.
Ja, men det ska vi. Jag tycker väl att de ser ganska svaga ut jämförbart med Skövde ungefär. Så jag ger dem en 2.
Ja, jag kommer nog också landa i en 2. Det känns väl som kanske det svagaste laget vi har gått igenom så här långt på pappret. Men vi får väl se om de kan göra något spännande ändå. Vi ska väl göra så att vi rör oss österut till Västerås, som jag har varit med i Superettan ganska länge nu. Det är väl i alla fall 4 år sedan eller något som de åkte upp. Ännu mer kanske till och med. Och det känns ungefär likadant som vanligt inför att Västerås ska dra igång serien. Ser ganska bra ut, men inte så spännande. Skulle dock ändå vilja påstå att det här är en av de mer intressanta versionerna av sig själva som de har släppt på ganska många år. Jag tycker det ser ändå bättre ut än tidigare, även om det inte är en enorm förbättring.
Jo, men absolut. Det kan man väl säga. Sen är det ju några, åtminstone 3 stycken tunga tapp som de har drabbats av, som vi ska komma till senare också. Men de har fått behålla många nyckelspelare ändå. En av de som har varit absolut viktigast för Västerås de senaste åren är ju målvakten Anton Fagerström, som i sina bästa dagar är en av Superettans bästa målvakter och håller en nivå som kanske är lite bättre än Superettan till och med. Så de har ju en väldigt stabil och bra sista utpost i Fagerström där. Och sen backlinjen ser ju ganska bra ut också. De har fått behålla Pedro Ribeiro, Jesper Mervom och även då våran gamla favorit David Poängström. Så då, där har de ju 3 stycken riktigt starka försvarare.
Ja, det är 3 gubbar som alltid gör det bra egentligen, och som kommer tillföra mycket. Och jag är inte så orolig att de kommer göra det dåligt. Men tittar du bakom de här 3 så finns det inte så jättemycket att sätta fram. Det är väl Daniel Hermansson möjligtvis då, men annars är det väldigt, väldigt tunt. Och det tror jag kan bli ett problem för Västerås när vi går in i den här serien. Det ser för tunt ut helt enkelt, och det oroar mig lite.
Jo, men så är det. Det är ju de här 3 som sticker ut. Sen är det ju lite tungt där bakom. De tappade ju Kalle Björklund som var inlånad från Hammarby i fjol. Och det kommer nog att kännas lite grann i och med att de inte har så där jättemycket bredd i försvaret. Men om man går vidare och kollar på mittfältet så ser det ju lite bredare ut. De har fått behålla de flesta viktiga mittfältarna i Simon Johansson och som vanligt Filip Troné och Simon Geffert och så vidare. Sen har man ju fått in Daniel Ask från Skövde som gjorde det fantastiskt bra där i fjol och som jag tror kan ta ett stort kliv i år.
Mm. Ja, det är ju 2 spännande värvningar, vi kommer ju komma in på nästa sen, men det är 2 riktigt spännande värvningar från Skövde man har gjort, och
det kan nog bli riktigt bra, tror jag. Det är lite som när vi värvade några riktigt starka från Lindome. Och de här Skövdespelarna har ju levererat ännu mer än vad våra gubbar från Lindome gjorde. Så att det kan nog bli riktigt succé, tror jag. Så att mittfältet ser ganska starkt ut. Och ja, det som du säger, det är ungefär samma som varje år. Plus Daniel Asko, det är ju ändå en liten nivå upp. Så att absolut kan det här vara ett mittfält som levererar ganska starkt i Superettan.
Ja, men så är det. Men om vi tittar på anfallet då istället, så har de ju tappat två stycken riktigt tunga pjäser i Taha Ali till att börja med, som har gått. Han var inlånad från Örebro men har nu gått till Helsingborg då. Och var fruktansvärt bra var fruktansvärt bra framförallt på slutet av förra säsongen. Och sen är det Erik Björndal också då som är en riktigt bra boxspelare som har gått tillbaka till Örebro. Så det är två ordentliga tapp. Sen har de ju då, om vi återkommer till Skövde då, tagit in Viktor Granat som gjorde 24 mål i ettan förra året. Men ja, kan han leva upp till Taha Ali och Erik Björndal? Jag vet inte.
Nej, det är väl tveksamt. Jag skulle ändå vilja ge Taha Ali några sekunders uppmärksamhet här. Jag tycker det är nästan svensk fotbolls mest spännande spelare just nu. Och jag ser oerhört mycket fram emot att se honom i Helsingborg. Så det ska bli jättespännande. Jag tror inte att Viktor Granat kanske kommer ersätta honom, med tanke på att Taha Ali var en ganska unik spelartyp. Men jag tror absolut att Viktor Granat kan göra en bra säsong och göra kanske i bästa fall 10-12 mål. Sen får vi också se, det är alltid något nytt att kliva upp i en klubb en nivå upp på det sättet. Men absolut kan han, om han får en tongivande roll, börja leverera riktigt mycket. Sen ska vi ju inte glömma Victor Prodell heller, som ju är en av Superettans bästa spelare när han är som bäst.
Ja, men det vill väl till det, för han levererar ju inte sådär jättemycket ofta. Han räddade ju kvar Västerås för några år sedan, men sen dess har vi inte sett sådär jättemycket av honom. Det är klart att han är en stor profil och inte minst viktig i omklädningsrummet och för sammanhållningen i truppen, kan jag tänka mig. Men jag vet inte hur mycket fotboll han har kvar i sig. Han är ändå 34 år.
Det är alltid svårbedömt. Men när han har dagen, då är han helt livsfarlig. Men det vill ju till att han har den där dagen i alla fall i kanske 20 av 30 matcher. Och inte, förra året kändes det som att det var kanske 10 av 30 matcher. Och det räcker inte. Men fortfarande spännande. Och vi ska väl ändå nämna också att Kalle Karlsson tränar Västerås. Och det är också en profil. Han är ju fotbollsexpert på Sportbladet och sådär. Och får ju använda sin stora kompetens nu till att coacha ett fotbollslag. Det är först nu sen Askebrand fick sparken som han har liksom fått göra det helt själv. Så att det känns ju väldigt spännande.
Ja, han har väl varit A-lagstränare innan, men i lite lägre nivå då. Så det är första gången han kommer upp på seniornivå. Det är första gången han går in i en säsong som elittränare då. Han var ju, tog väl över i somras där, förra sommaren då, när Askebrand fick sparken. Så ja, det blir spännande. Men ja, vad tror du om Kalle Karlssons Västerås? Vad ger du dem för betyg?
Ja, men alltså, jag är ändå så försiktigt optimistisk till det här laget. Jag tror att de kan bli ganska svåra att tas med för många. Sen tror jag inte att det kommer leda till uppflyttning. Men jag sätter ändå en ganska stark sexa på Västerås. Själv då?
Nej, jag har väl genomgående varit lite mer återhållsam med betygen här än vad du har varit. Så jag ger dem en femma.
Men vi gör väl så att vi lämnar Västerås bakom oss och lämnar över till, ja, rivalen vet jag inte, men det finns väl en viss rivalitet mellan dem och Örebro.
Ja, vi hoppar över till det första av fyra stycken ö-lag, eller lag som börjar på ö då.
Ja, vi har ju fyra ö-lag i Superettan nu. I Allsvenskan finns det ju ett ö-lag i BK Häcken och ett ö-lag i Hammarby.
Så ja, Hammarby är väl också, Södermalm är väl också en ö, så Hammarby är väl också.
Ja, det är fan sant nu när du säger det. Ja, då har vi... Ja, ölag och ölag. Det är lite vad som helst. Själv är jag med i A-laget.
Ja, vi har fyra lag som börjar på bokstaven Ö i alla fall i Superettan. Om vi går in och pratar lite på Örebro då. Det är ju ändå ett relativt nytt Örebro. De har fått in ganska mycket nytt. De har fått behålla en del. De har fått tillbaka en del starka kort från lån och så vidare. Och det är ju ett ganska starkt Örebro, även om de var väldigt, väldigt bleka i fjol i Allsvenskan när de åkte ur då.
Ja, men så är det. Alltså, det är ju första gången på nästan 10 år som Örebro inte är Allsvenskan. Man var ju nere en snabb session. Jag tror det var 2013. Och det märks ju ganska mycket på truppen också. För att det finns ju jättemycket allsvensk rutin här. Och ganska många namn som jag tycker borde kunna spela en nivå upp. Och vi har ju mött dem och vunnit mot dem i Svenska Cupen. Så att det bevisar väl dels på vår styrka.
Ja, om vi börjar gå in på målvaktssidan så är det ju lite kontroverser där. Bobby Alain som stod i fjol i Allsvenskan och väl gjorde det så där, får man väl ärlighetens namn säga. Förväntade sig att han skulle vara med och vara första målvakt nu då under Joel Cedergren här i år också då. Men så värvar de in William Eskeläinen som är en riktigt meriterad och duktig målvakt. Och då blev han rasande, Bobby där, och sa att han var tvungen att lämna klubben, att det inte fanns någon plats för honom i klubben och sådär. Så ja, det är ju onekligen bråk på målvaktssidan, och det vet jag inte om det är så bra, om det kan smitta av sig på resten av truppen eller inte. Men vi lär väl inte få se så mycket av Bobby då, kan man tänka sig, utan det lär väl bli William som får stå.
Nej, det var... Han är arg, den gode fransmannen. Mycket ilsk. Och sen så tycker jag personligen att Eskelinen är en starkare målvakt. Så jag vet inte riktigt hur mycket det betyder rent målvaktsmässigt. Men däremot, alltså en sån här konflikt skapar rubriker. Det skapar någonstans en osäkerhet i spelartruppen. Jag menar, det är oavsett var, om det är liksom på jobbet, det är bråkigt eller i fotbollsklubben. Man blir alltid lite tagen av det, och det kommer nog märkas lite på Örebro första veckorna. Det är väl inte så att det kommer att rasera hela deras säsong, men det skapar ju någonstans problem. Och Bobby har nog gjort sin sista match för Örebro efter den här veckans kontroverser, kan vi konstatera. Men som sagt, med tanke på hans ganska bleka säsong förra året, så vet jag inte riktigt om det långsiktigt sett blir ett tapp. Tittar vi på backlinjen så har vi ju ändå ganska meriterade namn. Hussein Ali, ung försvarare som ska bli spännande att följa i år. Nasir Umoro, vi har Benjamin Hjärtstrand, Daniel Björnqvist, en personlig favorit, med mera. Så att det är ganska bra backlinje i mina ögon.
Ja, nej, men de har en 4-5 gubbar som ändå är på en hög nivå och som har i fjol då spelat allsvensk fotboll. Sen var väl inte Örebro det lag som höll mest tätt mellan stolparna, om man säger så. Men ändå då, det är en backlinje som definitivt kan hålla en hög nivå i Superettan. Och de har ju, till skillnad från en del andra lag, så har de ju faktiskt bredd på backlinjen också. Och kan backa upp med folk som kan stå upp bakom startspelarna också då. De värvade ju till exempel in isländske Axel Oskar Andresson, mittback från Riga senast, och har ett par A-landskamper för Island. Så det är ju ändå lite meriter som han kommer in med. Och sen, som du säger, så de som är kvar också håller ju ändå en nivå.
Ja, men du är ju spelare med allsvensk rutin liksom. Och jag tänker framförallt det du säger med att det ser rätt brett ut i Örebro. Det måste jag hålla med om, att möjligtvis med undantag för mittfältet så ser det ju otroligt... Alltså man har otroligt mycket tillgångar. Det är egentligen bara Örebro ÖIS som har det på det sättet, och kanske Halmstad också. Och det tycker jag ändå talar ganska mycket för de tre lagen. För att ju mer bredd du har, ju mer valmöjligheter du har, ju mer kan du liksom vinna långsiktigt den här säsongen. För skador kommer komma, så är det. Vare sig man vill eller inte så kommer det komma skador på några spelare i alla lag. Och då gynnas man alltid av att ha en bredd. Så är det ju. Men ja, det märks. Det är allsvensk rutin och det ser bra ut i backlinjen. Det är väl egentligen samma på mittfältet. Vi kan ju fortsätta på vår lilla slagertema. Här har vi ju faktiskt Kevin Walker. Som är en jätteduktig spelare och hade många fina år i Djurgården. Och som nu är i Örebro då, där det väl inte kanske riktigt har gått så bra, men där han ändå har gjort det bra. Ja, men vi har ett väldigt spännande lån också i Viktor Mpindi från Sönderjyske, som jag tror kan bli en av de bästa spelarna i år. Superettan, ser väldigt spännande ut. Jiloan Hamad spelar i Örebro, det är ju smått otroligt. Han var ju helt grym i Hammarby för några år sedan, så att nu har han väl inte den högsta nivån längre, men fortfarande lovande. Sen har vi en sån som David Seger där bakom också, som är ung spelare som absolut kan utveckla sitt snäpp. Så vad säger du om det här mittfältet?
Nej, men det är ju ett mittfält som ändå håller en hög nivå. Både Kevin Walker och Jiloan Hamad har ju mångårig allsvensk erfarenhet som jag tror kan bli väldigt viktig för Örebro här nu när de ska försöka ta steget upp tillbaka då. De har ju spelat på en nivå högre än vad Superettan är. Och det tror jag, det ska man inte underskatta. Sen en Mpindi där blir ju, som du säger, väldigt intressant att följa. Är en spelare som är på väg upp, har gjort faktiskt ett par ungdomslandskamper för Kamerun, och Kamerun är ju ett bra fotbollsland, så det visar ju ändå vilken nivå han håller. Om vi går över lite på anfallet då, så har de ju även där ganska många. De har värvat in Daniel Gustafsson, de har fått tillbaka Erik Björndal från Västerås där han gjorde det fantastiskt förra hösten. Och sen har de dessutom Ahmed Yasin och Jake Larsson. Så det är en bred trupp de har på forwardsidan också.
Ja, jag skulle ju nästan vilja säga att det är seriens bästa anfall man har. Det är otroligt bra spelare. Alltså, Björndal som vi vet vad han kan. Liksom, det kommer nog också vara en av de stora målskyttarna i serien i år. Otroligt duktig. Ahmed Yasin som jag haft många fina år på Hisingen apropå så att det är också spännande. Och Jake Larsson känns ju ändå som att han någonstans inte riktigt har fått det sista steget i sin utveckling. Så att det är jättespännande. Och Gustafsson som du nämner också. Man kan sitta och prata gott om de här fyra ganska länge. Så att det är ett anfall som jag tror kommer att bli riktigt farligt i år. Och som många lag kommer få se upp med rejält. Det kommer bli många mål tror jag för Örebro. Det är mycket möjligt att de toppar ligan i antal gjorda. Sen ska man ju hålla sig från att släppa in mål också. Det var man inte jätteduktiga på i Allsvenskan. Men det är skillnad på Allsvenskan och Superettan också, ska man ju komma ihåg i slutet av dagen. Vad jag skulle vilja ta upp är att jag tycker att man har en väldigt spännande tränare i Joel Cedergren. Har ju haft någon session i Sundsvall som var väldigt bra bland annat. Och tycker det är en intressant figur i svensk fotboll som jag tror kan vara bra för Örebro.
Jo, men så är det ju absolut. En tränare som har lyckats förr. Och får vi se om han gör det igen då. De har ju liksom fått behålla ganska stora delar av sin trupp ändå. Det är klart att de har förlorat några. Exempelvis då Nordin Gerzic som har avslutat sin karriär och blivit expert på Discovery nu då. Naib Besara har gått till Hammarby och sen visserligen Tali var ju inte i, han var utlånad till Västerås i fjol, men det är ju ändå ett stort tapp med tanke på den prestation han gjorde för Västerås då. Så de har tappat lite granna. Kevin Wright också kan man väl nämna.
Agon Mehmeti.
Ja, precis. Så de har tappat en hel del spelare ändå. Men ändå fått behålla spelare och kryddat upp med någon eller ett par extra. Så tycker jag ändå på det stora hela så ser det ganska, ganska bra ut. Vad har du satt för betyg på Örebro?
Nej, men jag sätter dem ganska högt. Jag sätter faktiskt en 8 på Örebro för att jag tycker att det ser väldigt brett och bra ut. Sen, Sen behöver inte det betyda att jag kommer tro jättemycket på dem i själva serien. Men tittar du rent truppmässigt så ser det ju onekligen bra ut. Vad säger du?
Ja, men jag är inne på samma spår. Jag satt en stark 8 på Halmstad och jag tycker väl att Halmstad ser bättre ut än vad Örebro gör. Men Örebro ser väl ändå väldigt, väldigt starka ut. Så jag får ge dem en svag 8 då för att inte likställa dem helt vid Halmstad. Men ändå nästan. Så en svag 8 på Örebro.
Nej, men vi gör väl så att vi lämnar Örebro i och med detta då och går lite längre ner i landet till ett lag som var i Allsvenskan senast Örebro inte var det, nämligen Östers IF. Det var 2013 man spelade där och sen dess har man inte lyckats. Så jag tycker väl att tittar man på Östers så ser det ut lite som det gör alla år. Ja, helt okej, men inte mer.
Jag tror ändå lite grann på det här Öster. De har fått behålla ganska många spelare och krydda till med några riktigt fina nyförvärv. Vi ska väl komma in på vilka det är senare. Men om vi börjar då på första utposten så har man ju... Dels har man ju Viktor Stulits då som har varit i klubben sen innan. Men sen har man ju även lånat in ifrån Malmö då Mattias Nilsson, en ung och lovande målvakt som Malmö tror på också. Så... De har ju ändå två stycken, de har ju inte seriens bästa målvakter där, men helt okej målvakter till att börja med. Och sen en
det är alltid svårt inlånad målvakt på det sättet som inte har getts kanske så mycket förtroende innan är ju alltid en risk, men det kan stå åt båda hållen.
Ja, så är det väl i och för sig då, att det kan gå lite hur som helst. Går man över och tittar på backlinjen så har de ju fått behålla de flesta av sina viktigaste kuggar och har en ganska stabil backlinje då får man ju säga.
Jo, men det är jämnt. Det är bra. Det är väl inte någon spelare som sticker ut så där jättemycket, men det är många som bidrar liksom. Oliver Silverholt, Tatu Varmanen som är en personlig favorit, John Stenberg, Mattis Adolfsson, Måns Berg ska vi inte glömma heller. Finns ändå ganska mycket bra, men jag tror att den här stjärnbacken kanske inte riktigt finns i Öster, så att ja, det är väl ett okej försvar man har, men precis som på målvaktssidan så är det väl inget som sticker ut så där.
Tycker jag. Ja, jag tror John Stenberg gjorde det bra i fjol och gjorde det bra året innan i Dalkurd. Så jag tror mycket på honom. Jag tror att det blir han och möjligtvis då Oliver Silverholt eller Måns Berg då som kommer vara de som
och Varmanen,
ja, och Varmanen då, som kommer vara de som styr Öster från försvaret. Men går vi in och tittar då på mittfältet så kommer ju här den första riktigt tunga värvningen faktiskt i Vladimir Rodic som Öster har lyckats knyta till sig. Han var ju faktiskt väldigt bra i Hammarby för ett par år sedan i alla fall. Och det är ju en klassvärvning.
Oh ja, jättehäftigt att Rodic ska ha hamnat i Öster. Det är en väldigt oväntad värvning. Jag blev väldigt förvånad när man gick ut med det. För jag trodde i alla fall han hade ett eller två år i Allsvenskan till framför sig. Så att det var oväntat. Och det blir ju den kanske viktigaste kuggen på mittfältet. Men samtidigt så har man ju också ganska bra spelare bakom. Pavic bland annat. Mark Rochester, Sörensson. Vi har Jonathan Drott. Men jag tycker inte heller, bortsett från Roddit, att det här är så spännande. Jag tror absolut att det kan bli bra, men jag vet inte riktigt. Eller jag får äta upp det här om det går bra för Öster, men nej, det känns lite grått.
Jag tror nog mer på Öster än vad du gör i alla fall. Men går vi upp på forwardsen så... Det är väl där, om det är någonstans det är lite tunt så är det väl forwardsen. Man har kvar Jesper Westermark som alltid gör det helt okej. Liksom. Han gör ett antal mål ändå. Och sen har man fått in Dennis Kostic då från Trelleborg. Man gjorde en switch där med Nicolas Mortensen och ja. Jag vet inte hur det kommer gå, men Kostic kan ju i alla fall göra ett antal mål och lika så Jesper Westermark, men bakom där så finns det ju inte så där jättemycket, så vi får väl se hur det blir på målfronten för Öster.
Mm. Ja, nej, vi vet ju vad Kostic kan, och som du säger, Westermark är ju ofta stabil så där, men nej, det hade behövts en bättre målgörare. Jag känner liksom att jag känner mig lite allmänt negativ till Öster. Jag tycker de är ganska tråkiga alltså. Sen är det kul att man har fått in Robic och Kostic, men fan, det hade behövts någon liten krydda till liksom. Det känns alltid lite stillastående och sådär. Men jag kan ha helt fel, och jag tycker fortfarande om Öster som fotbollsklubb. Och ja, nyförvärven känns spännande, men jag tror ju inte att det kommer att bli någon succé i Växjö i år, även om jag tror att det kommer gå helt okej, okay, som vanligt. Vad har du satt för betyg?
Nej, men det är ju så att tappet av Nicolas Mortensen och framförallt då att de inte har förlängt med Damir Mehic, målvakten, som ju var ganska stabil. Det gör att det blir lite osäkert framåt och lite osäkert bakåt. Men ändå så tycker jag att det ser ganska stabilt ut på många positioner, och de har många, många folk. Så jag ger dem en sexa.
Mm. Jag var inne på en fyra här egentligen, men de här spännande värvningarna gör att jag ändå sätter en femma. Så att ja, det känns okej, men inte mer. Vi gör väl så att vi lämnar Öster i och med det och tar oss väldigt långt norrut till ett lag som är tillbaka i Superettan första gången sedan 2014. Man har ju hunnit med en hel del under sina allsvenska år. Man har mött Arsenal, man hann ju med en topp 5-placering i allsvenskan också. Det är Östersund vi pratar om, som känns väldigt mycket som en klubb på nedgång, även om det är tråkigt att behöva säga det. Det har varit skandal på skandal.
Ja, det som kanske är det största liksom nackdelen för Östersund, det är ju inte de individuella spelarna rent truppmässigt, utan det är ju allting som omgärdar klubben med skandal på skandal, och det är ekonomihistorier dit och hit liksom. Det är mycket, mycket konstiga grejer kring Östersund, och det gör ju, och bara säger man vill det eller inte, så gör det ju att spelarna blir lite, det blir en osäkerhet och det blir ett distraktionsmoment för spelarna. Så även om man har en på pappret ganska bra trupp, så är det liksom sådana där grejer som stör och som kan göra att skeppet sjunker med hela besättningen liksom.
Nej, men tittar man på målvaktssidan så har man ju kvar Ali Keita, och det, vi vet ju alla vad han kan. Han har ju meriter från Champions League-spel då bland annat, så att det är ju inget tvivel där. Tittar vi på backlinjen så har vi ju kvar en sån som San Mensiro. Annars ser det ju ganska spretigt ut. Det är liksom, man har kvar Ouattara, men annars har det kommit in rätt mycket nytt, och det är väl genomgående för det här laget. Man har tagit in Cesar Vellid och Kevin Jablinski bland annat. Så att backlinjen är ju spretig alltså.
Ja, men så är det, och det är mycket nytt framförallt i försvaret, men också genomgående egentligen hela vägen upp i Östersund. Man har tappat en hel del av de bästa spelarna och sen då tagit in många nya som kanske inte riktigt håller samma nivå. Det blir naturligt när man åker ner i en division sådär. Men ja, försvarsmässigt så ser det ju på pappret helt okej ut. Men ja, jag tvivlar på om de kommer kunna spela ihop sig i det här gänget. Tittar man på mittfältet så ser det väl lite bättre ut. Man har fått behålla några av de bästa spelarna egentligen i i Felix Hörberg och Ludvig Fritzson bland annat. Så det är två stycken spelare som håller en hög nivå. Och även en sån som Henrik Bellman till exempel och några andra där till som kan utvecklas och bli bra under året. Så mittfältet ser väl helt okej ut får man ändå säga.
Jo, men så är det ju. Alltså, man har ju tappat mer än vad man har fått in. Tycker jag är klart och tydligt. Och det är väl det som kommer att bli det stora problemet för Östersund här. Och det är bra spelare man har tappat. Sen finns det ändå en bredd någonstans på mittfältet just. Tittar vi på anfallet så ser det ju inte lika bra ut. Det är väl Jordan Atta Kadiri då. Som är rätt spännande. Som kan göra det rätt bra. Och Usche Sabastine möjligtvis. Annars så har man ju inte. Och det är också två nya spelare. Annars är det ju bara Malcolm Stolt som är kvar från förra året.
Ja, men det är ju de nigerianerna där som vi Östersund får hoppas på. Sammanställt så är det ju, alltså individuella spelare har de väl helt okej. Men de har tappat lite för många. Vi ska ju inte glömma då Noah Sonko Sundberg som har varit deras bästa försvarare kanske de senaste åren som har gått till Levski Sofia i Isak Sevankambo som har väl varit en av deras bästa spelare de senaste åren. Så några tunga tapp har det ju blivit för Östersund. Revan Amin också som har gått till Dalkurd och sådär. Så det är en del tunga tapp.
Ja, jag sätter en stark femma, men inte mer. Det är väldigt mycket Falkenberg-vibbar om det här laget, tycker jag.
Några för mycket tapp och lite för mycket nytt in egentligen, tycker jag. Jag får ge dem en fyra. En stark fyra.
Ja, då tar vi oss från Östersund i norr västerut till det vi älskar allra mest i hela världen. Korvmojen på Mariaplan. Nej, fan, det stod fel. ÖIS, naturligtvis. Inför i år så känns det ju väldigt, väldigt bra. Det är ju när vi sitter här och snackar upp säsongen egentligen varje år så säger vi ju genomgående att ja, det ser bra ut och vi kommer vinna serien. Men som vi har nämnt i många tidigare avsnitt så har vi ju någonstans en anledning att säga så i år. Just eftersom att vi har fått behålla väldigt stora delar av truppen och vi har också fått in extremt intressanta nyförvärv.
Ja, men så är det ju absolut. Sen var man väl kanske ännu lite mer optimistisk innan de sista försäsongsmatcherna som inte alls har gått vägen egentligen om vi pratar Landskrona och BP. Men som vi har sagt så många gånger innan så ska vi inte dra några större växlar kring försäsongen och det tycker jag inte att vi gör heller i och med att framförallt i och med att det har gått lite sämre nu på slutet här. Så vi hoppas att de spelade av sig förlusterna under försäsongen och att det nu vänder rejält och att vi går in i den här säsongen och gör det riktigt, riktigt bra. För på pappret så ser det onekligen väldigt, väldigt bra ut. Det är våran kanske starkaste trupp sedan vi kom tillbaka till Superettan 2016. Så och då har vi ändå blivit fyra 2018 och på övre halvan ett par gånger därefter också. Så jag tror väldigt starkt på ÖIS 2022.
Ja, det är du inte ensam om, det gör jag också. Det känns bra, vi kan ju börja på målvaktsfronten. Allt pekar väl på att Sixten kommer vara första målvakt just nu. Men absolut inte otänkbart att Robin kommer stå ganska många matcher också. Jag skulle tro att, inte att det delas fullt ut, men att Sixten kommer stå en majoritet och Robin kommer plockas in vid tillfällen.
Ja, för alltså, de har ju stått ungefär hälften här på försäsongen och Robin var väl den som fick så, tror jag, senast mot BP i genrepet. Så Ja, jag är inte helt övertygad om att Sixten kommer vara den som står i kassen hela säsongen, utan som du säger så tror jag att det kan delas. Jag tror att, eller jag tycker att de här två är ganska jämnbördiga som målvakter då.
Jo, men jag får väl hålla med dig. Det är väl Sixten som har den breda meritlistan, men det är också Robin som absolut i år kan ta klivet in i och bli den första målvakten vi någonstans väntat oss att han kanske ska bli. Sen är det ju också så att det kan bli ingen av dem som blir första målvakt, precis som du är inne på. Vi får se. Jag tänker att vi kan ju gå från målvaktssidan som ändå ser bra ut, tycker jag. Det är väl det enda som får mig att fundera lite är väl bristen på rutin.
Ja, alltså vi har ju tappat Fredrik, och det är ju onekligen ett tapp i rutin och en hög lägstanivå. Så det är väl kanske det mest kännbara tappet av de som har gått vidare. Men Sixten och Robin tror jag kommer lösa det bra, även om de kanske inte är på den här nivån som just nu då, som några andra i serien. Jag menar, jag tänker kanske framförallt på Ali Keita och Anton Kajtoft och sådär som är riktigt, riktigt duktiga målvakter på den här nivån. Så de har ju, det är ju två målvakter som inte har spelat sådär jättemycket A-lagsfotboll och behöver bevisa sig, men jag tror att det kommer gå väldigt, väldigt bra.
Jo, men det tror jag också. Jag tror att båda två har bra potential att ta ett kliv till i år, och kanske kommer någon av dem vara allsvensk målvakt nästa år. Eller båda två.
Båda två hoppas vi på.
Ja, absolut.
I ÖIS då?
Ja, jo, men naturligt. Nej, jag tänkte nog att Sixten kan spela i IFK och Robin i Häcken. Nej, självklart inte. Vi går väl över till vår trebackslinje, tänker jag. Här har vi, när vi pratar ÖIS så vet vi ju ganska exakt var alla ska spela och så. Det har vi väl bra koll på i de andra lagen också, men det är enklare att säga det när det kommer till ÖIS. Och trebackslinjen kommer väl helt säkert i alla fall att bestå av Marcus Haglind Sangré och Jonathan Asulaj. Sen får vi väl se om det blir Anton Lantz eller Arvid Brorsson eller kanske till och med Robin Glavak som blir den tredje mittbacken. Jag tror väl på Brorsson just nu. Tycker han har sett bra ut, det vi har sett av honom hittills.
Ja, men Brorsson var ju bra där 2020, och sen så fick han väl inte riktigt till det i fjol då. Men jag tycker att i år så har det sett bättre ut igen, och han har fått göra något mål på försäsongen. Och det känns som att han har lite mer självförtroende nu. Så han är väl min huvudkandidat till att ta en plats bredvid Sangré och Asulaj som är som gjutna i försvaret. Sangré är ju ligans bästa försvarare, det vågar jag påstå, och Asulaj är inte långt därefter heller. Så vi har ett starkt försvar, åtminstone två stycken väldigt starka mittbackar, och sen några som, om de väl kommer upp i nivå, håller en hög nivå också.
Ja, men får vi Brorsson på 2020-nivån så har vi ju kanske ett av de tre starkaste försvaren i Superettan. Och precis som du säger så är ju Sangré, ja, kanske till och med starkast i ligan. Kan absolut bli det om man får en lite bättre säsong i fjol. Nu var det absolut inte en dålig säsong jag gjorde i fjol, men det kan nog finnas lite mer utveckling i honom, tror jag. Så en backlinje som vi är, ja, men rätt nöjda med, får vi säga. Sen har vi ju också tre riktigt duktiga wingbacks i Elias Gustafsson, Anton Andreasson och Campus Dahlqvist. Jag räknar väl med att det kommer vara Dahlqvist främst som kommer att vara ordinarie. Och sen kommer nog Gustafsson och Andreasson få turas om lite, tror jag. Personligen så hoppas jag att alla tre får mycket speltid, men med tanke på Andreassons fina näsa för att göra poäng, så hoppas jag ju att han kommer att spela ganska mycket. Men samtidigt vill man ha in Elias Gustafsson också, så det är ett litet lyxproblem vi har där.
Ja, men det är det verkligen. Vi ska väl inte heller glömma bort att en sån som Isak Dahlqvist också kan spela där, så det kan bli en brorsa på varje kant om vi har tur. Nej, men det som du säger, tre stycken spelare som alla håller en ungefär lika hög nivå. I fjol var väl Hampus den som lyckades allra bäst. Men Andreasson stod ju också för många poäng och Elias Gustafsson gjorde ett par mål och sådär. Så nej, det är tre spelare som definitivt alla tre kan ta en plats i startelvan. Så ja, vi får väl se vilka det blir där helt enkelt. Går vi in på det centrala mittfältet så ser det ju onekligen väldigt, väldigt starkt ut. Framförallt också nu när vi har förstärkt med Niklas Bärkroth. Han kan ju spela både centralt och ute till kanten, så vi får väl se lite var han hamnar. Men det är ju ligans i särklass bästa nyförvärv.
Oh ja. Det är väl möjligtvis kanske Rodic som kan utmana. Sen är inte Rodic lika bra som Bärkroth. Så det är en skillnad där. När han kommer igång så kommer han ju att bli extremt värdefull. Sen tror jag det kan ta en liten stund innan han gör det. Men när Berkeluringen kommer komma upp i sin bästa form, då är han helt livsfarlig och kommer skapa problem för precis alla lag i serien. Han har kunnat skapa problem för alla en nivå upp, och om vi tar oss till Allsvenskan så kommer det vara en av våra viktigaste pelare där nästa år.
Jo, men så är det ju verkligen. I övrigt så har vi ju på det centrala mittfältet en Kevin Ackerman som har fått delar av egentligen båda säsongerna han har gjort i ÖIS förstörda av skador. I fjol så var han ju borta väldigt mycket. Men det är ju en spelare som onekligen sitter på en hel del talang och som, om han får till det, kan bli riktigt, riktigt bra. Och sen har vi Anel Raskai som jag tror, i fjol så var han lite skadad, kom in i det bra på höstkanten, och jag tror att han kan göra en riktigt bra säsong i år och bli väldigt, väldigt viktig på det centrala mittfältet. Och så sist men inte minst då så har vi ju Erik Nolgren som är väl de tre som kommer alternera om mittbacks eller om mittfältsplatserna då på det centrala mittfältet där, om inte Niklas Bärkroth kommer in där eller om han kommer in högre upp. Bakom där så har vi ju William Svensson och även Aidarus då, som nu är han ju skadad här, men vi har ju lite talanger där också då. Så det är ju ett centralt mittfält som är väldigt starkt.
Oh ja. Vi har ju hur mycket som helst. Och den stora bredden var väl lite en av anledningarna till att vi tappade Lukas. Och det är tråkigt, men det är väldigt stor konkurrens där. Och det finns väldigt många bra spelare. Och när firma Bärkroth och Anel och Ackerman, kanske även Paulsson, spelar på sin absoluta topp, så kommer det ju bli livsfarligt. Och det är fascinerande att vi har så pass många alternativ för en sån som... Vi har ju även en sån som Olle Johansson liksom, som har tagit ett jättekliv på försäsongen.
Ja, jag tänkte komma till det. Olle är en spelare som jag tror kommer få årets genombrott i år. Men han kommer väl spela lite mer högre upp, tror jag. Mer som striker i så fall. Får vi väl se. Aydin är ju som gjuten där också, så det är ett lyxproblem jag har där.
Ja, nej, men jag kan väl tänka mig att det blir så att man sätter Olle ett steg bak i startelvan, det vill säga alltså på mittfältet, i och med att vi har tre grabbar som jag tror är ganska beredda att leverera längst fram, så att jag tror att vi kommer få se Olle på mittfältet, men jag kan naturligtvis ha helt fel. Skulle det inte vara så är det ju en ganska bra inhoppare i viktiga matcher och sådär. Så att tänk dig att vi byter ut någon av de tre längst fram som vi kommer komma till mot Olle när det står 1-1 mot Norrby i 64 minuten. Då kan ju han bli någon som verkligen gör skillnad. Han är ju ung och hungrig. Jag tyckte man märkte det när vi pratade med honom, att det finns mycket vilja i den killen.
Ja, men absolut. Går vi in då på de som kommer spela allra högst upp, så ja, vi får väl se om Niklas Bärkroth kommer spela där eller om han kommer spela lite längre ner. Även en sån som Isak Dahlqvist kan ju spela högre upp i banan. Men där har vi ju Daniel Paulsson Aydin Selkovic, Sargon Abraham och Alexander Ahl Holmström. Så det är ju fyra stycken starka kort även där. Framförallt i Aydin Selkovic såklart, som jag är fantastiskt glad att vi nu får behålla. Nu är det ju 2 timmar kvar på transferfönstret här, så vi får väl peppar ta i trä. Men alltså, Aydin Selkovic är kvar i Rödblått. Det är fantastiskt med tanke på de ryktena som florerade.
Ja, det är smart av honom. Han, alltså det är väldigt ofta, det har vi snackat om någon gång tror jag. Jag vet inte om det var i podden eller privat vi pratade om det. Men alltså det är ganska ofta som man gör en bra säsong i en liga som superettan. Kommer till en högre liga. Och det tar kanske 2 år av ens fotbollsliv att kunna etablera sig i ett lag som, ja men ta Hammarby som ett konkret exempel. Nu gick det ju ganska snabbt för Gurra, men för andra så kan det ta längre tid. Så därför är det väl mycket smartare att liksom kunna visa att man verkligen håller i ÖIS och tar det därifrån sen. Helst ser vi att han skjuter upp oss i Allsvenskan och stannar kvar hos oss även nästa år. Men det återstår att se, och det är ju jättespännande och se vad han kan göra. Och Aydin, Abraham och Ahl Holmström känns ju som trippel an som kan göra det riktigt bra.
Mm. Och så Paulsson då på en kant där antagligen.
Ja, precis. Vi får väl se var han hamnar, men det är väl det mest logiska. Alltså, när man pratar upp den här truppen så märker man verkligen vilken bredd vi har.
Ja, men det kommer ju vara några som får sitta på bänken i några matcher som inte hör hemma på en bänk i Superettan. Så kan man ju säga. Men ja, det var ju som när vi pratade med Kevin också, att han tycker att det är bra att det är en bredd. Det blir konkurrens och man behöver flera spelare som kan backa upp och kanske spela mot lite olika typer av lag också.
Oh ja. Så är det ju definitivt. Nej, så det kommer bli extremt spännande, och jag tror faktiskt stenhårt uppriktigt sagt på ÖIS i år. Jag tycker vi har en blandning av rutin, talang och vilja framförallt som kommer att ta oss extremt långt i den här serien i år.
Ska vi ge ett betyg på ÖIS då? Tycker på pappret så ser ju Halmstad bättre ut och även Örebro tycker jag. Så jag ger ÖIS en 7-poängare.
Ja, jag ger dem en 8. Men det är som vanligt, jag sätter lite högre betyg än dig på alla. Så att det är väl där det ska landa, tänker jag.
Ja, då ska vi väl avsluta med att ge varsitt tabelltipp. Men innan vi gör det så ska vi faktiskt dra 2 stycken nyheter som har kommit här under tiden vi spelar in på transferfönstrets sista dag. Nämligen att Öster har gjort klart med 2 stycken nya forwards. Vi sa ju att det såg lite svagt ut, lite tunt ut på forwardsplatserna där för Öster. Men nu har de gjort klart med 2 stycken forwards på sista dagen här. Alltså det är den färöiske landslagsanfallaren Jörgen Nilsen, som vi inte vet så där jättemycket om. Och sen är det en som vi vet lite mer om, nämligen Adam Bergmark Wiberg som är utlånad till Öster då fram till sommaren från Djurgården. Han går på lån Bergmark Wiberg, men han gör det ju helt okej på superettanivå. Så det är ju ändå en förstärkning som ja, stärker Östers anfall lite grann.
Lite kanske. Ja, nej men vi lämnar väl det. Det är väl bra för Öster. Jag vet inte om ABV och någon gubbe från Färöarna gör så jättemycket. Men så kan det bli. Vi får se. Ja, men om vi då ska gå in på tabelltippningen så tänker vi väl att vi går igenom våra lag 13-16 först. Sen tar vi 8-12. Sen tar vi lag 4-7. Och sen så tar vi vår topp 3 i ligan. Så om vi börjar med botten då, Marcus. Vilka tror du kommer att antingen åka ner direkt eller behöva kvala?
Jag har på en 16:e plats så har jag Dalkurd. Jag tror inte att de håller för superettanivå. Och sen på 15:e plats så har jag Östersund som jag tror det är lite för stormigt kring Östersund och sådär. Så jag tror att de faktiskt gör en Falkenberg och åker raka vägen ner till ettan då. Sen har jag Västerås på 14:e plats, tappat lite för många, och Brage på en 13:e plats. Hur ser det ut för dig?
Ja, men vi har tippat relativt likt ändå tycker jag. På 16:e plats så har jag faktiskt Brage. Jag tycker det ser intetsägande ut och jag tror att det kommer bli en flopp i Dalarna i år. Jag tror inte på Brage alls. Det ser spretigt och tunt ut och man saknar en, framförallt en målskytt och en målvakt, och det brukar aldrig vara bra. På 15:e plats har jag Dalkurd. Jag hade kunnat sätta dem sist, men sen fick de in Lucas Browning och då tror jag automatiskt lite mer på dem. Men det är lite samma där. Det är karaktärslöst och det känns som att man har gått upp i Superettan ett år för tidigt faktiskt. På 14:e plats är Östersund. Jag tycker det är intressanta namn, men jag tror att man kommer få en kaosartad start. Spelare kommer försvinna och man kommer ändå någonstans klamra sig kvar på en 14:e plats, men sen så åker man ner efter kval mot valfritt division 1-lag. På 13:e har jag faktiskt satt mitt flopptips för i år. Landskrona Boys. Jag tycker man har tappat mycket och jag tror inte att man kommer att hålla alls lika bra som man gjorde i fjol.
Mm. Ja, men det är spännande. Vi har ju tre stycken lag då på de här bottenplaceringarna som vi har samma, även om vi har olika ordning på dem. Om vi går in på 12:e till 9:e plats då, så har jag på en 12:e plats Utsikten. Jag tror faktiskt att de klarar sig kvar med nöd och näppe i år. På en 11:e plats har jag AFC. Jag tror inte de kommer att leverera i år och hamna ungefär där de brukar hamna. Åtminstone sett till de senaste åren. De har ju 2 9:e platser på rad tror jag. 10:e plats har jag Landskrona då. Jag tror inte att de återupprepar fjolårets säsong, men jag tror inte heller att de gör en totalflopp. Sen på 9:e plats så har jag ett lag som jag tror kommer överraska lite granna. 9:e plats får vi räkna som det för Skövde.
Mm. Ja, men spännande. Vi har ju tippat samma på 12:e plats i alla fall. Jag tror också Utsikten kommer 12:a. Jag tror att man kommer att göra en bra start på säsongen och sen sakta ner lite, men ändå lyckas hålla sig kvar. Och på 11:e plats har jag satt Västerås. Och det är väl ungefär där de brukar hamna. Och det ser väl ungefär ut som förra året någonstans. Så att jag tror att det blir samma visa. På 10:e plats har jag satt Öster. Mest för att jag tycker det är tråkig fotboll. Och även för att jag tror att det inte kommer resultera i så mycket trots bra värvningar.
Ja, nu har de ju värvat in Bergmark Wiberg. Håller du kvar där? I så fall.
Ja, det är... Nej, det gör jag inte. Jag tror Öster kommer 11:a. Jag står fast faktiskt där jag står, med all respekt till Adam Bergmark Wiberg. Han verkar vara en god gubbe. Sen på 9:e plats så har jag Eskilstuna. Precis som du sa, det är där de alltid hamnar. Men jag blir lite förvånad om de vinner heller. Eller kommer sist för den delen. Vi går väl vidare till 8:e till 4:e plats då, tänker jag. Så lämnar vi de tre sista lagen. Ja, till sist då. Så att vilka har du där?
Mm. På 8:e plats så har jag Norrby. Jag tror inte att de kommer lyckas upprepa det de gjorde förra året. Men jag tror inte heller att de kommer att floppa rejält. Utan jag tror de kommer göra en helt okej säsong. Var med ganska länge, men hamnar på en 8:e plats. På 7:e plats så har jag Brommapojkarna. Jag tror Brommapojkarna kommer att få lyftas av några unga spelare. Tyvärr inte hela vägen. Ja, tyvärr för deras del inte hela vägen till Allsvenskan. Men ändå. På 6:e plats så har jag J Södra. Jag tror inte att det kommer gå lika bra som många av media tror. De har visserligen storsatsat, de fyller 100 år i år, men jag tror inte att det bär hela vägen. Framförallt med tanke på att de inte har så mycket offensivt framåt, mer än Edin Hamidovic. På 5:e plats så har jag Öster och på 4:e plats har jag Örebro.
Ja, men spännande. Ja, men vi ligger ändå ganska så jämnt här. Vi ska ju säga det att vi hade ingen aning om varandras tips innan vi läser upp dem här. Så att vi har inte påverkats av varandra någonting faktiskt. Men jag har Brommapojkarna på 8:e plats. Jag tycker de känns spännande och jag tror absolut att de kan göra det ganska bra i år. Och ja, förmodligen så rustar de väl för en ny allsvensk sektion och då är det väl enklast att börja i mitten. Och sen, precis som du, så tror jag på Skövde, men jag har satt dem lite högre än dig. 7:e plats. Jag tror på det här gänget, jag tror på kollektivet och jag tror att man kommer att få till det väldigt bra i den här ligan. Otroligt intressant. Jag tror också att Johan Fellrath kommer bli skyttekung i Superettan.
Bakom Aydin.
Ja, jo, bakom Aydin. Men jag tror också att ÖIS målfördelning kommer se lite annorlunda ut i år. Vi har fler renodlade målgörare. Det har inte Skövde, där har man Fellrath. På 6:e plats har jag Jönköping och precis som dig så tycker jag att ja, det ser väl ut som en satsning, men samtidigt ska ÖIS-mördaren Edin Hamidovic tillföra så många mål som han behöver. Nej, jag tror inte det. På 5:e plats har jag Norrby. Det är mitt skrälltips. Jag tror absolut att de kan gå riktigt långt i år. Jag hade kunnat sätta dem högre, men det finns ändå förluster som talar mot dem. Men Mack Lind är Sveriges kanske bästa fotbollstränare. I alla fall en av de absolut bästa. Så att jag tror att han kommer göra något riktigt bra med det han har. På 4:e plats har jag Örebro. Jag tror att man kommer göra det bra, men man kommer vara lite sargad i början av nedflyttningen. Och det är det som kommer att sätta lite käppar i hjulet för
dem. Mm. Ja, men det innebär ju då alltså att vi har samma tre lag på topp tre, om jag har fattat det rätt. Så vi kan väl börja ta lag för lag då. Jag har ju tidigare satt ÖIS på topp två, tror jag, båda säsongerna vi har spelat in. Och jag har känt att det har jinxat lite grann. Så jag får sätta dem på en tredje plats i år. Jag tror att vi kvalar upp. Helst mot Blåvitt, men förmodligen mot något annat mindre bra lag. Helsingborg eller något.
Kalmar. Nej, inte Kalmar. De är bra i år. Nej, vi får se vilka det blir. Ja, på min lagga lite. På min tredje plats har jag satt Trelleborg. Jag tror på det här laget. Jag tycker det ser spännande ut. Jag tycker man har byggt något som ser ganska bra ut. Och jag tror också att man kommer få igång sina målskyttar. Jag var lite kritisk här innan, men jag tror ändå på det här någonstans. Och det ser spännande ut. Jag tror att Mohamed Said kommer göra det riktigt bra i Trelleborg. Han har något, tycker jag, och har alltid tyckt. Så att det är spännande.
Mm. Ja, jag har Trelleborg på en andra plats då. Jag tror att Trelleborg kommer spela Allsvenskan 2023. Det är ett lag som, ett stabilt, ett bra lag som de har fått behålla många spelare och fått bygga upp. Ett bra lag, så Trelleborg på andra plats.
Ja, på min andra plats hittar vi Halmstad, för att det är en väldigt vass och bred trupp som ska ta sig upp i Allsvenskan. Jag ser egentligen inte vad som ska stoppa dem. De är sjukt bra.
Mm. Ja, jag har ju Halmstad som etta då, och du har ÖIS.
Jag har ÖIS som etta, och jag tippar med hjärtat. Jag tror stenhårt på... Jag är ju som etta och jag tippar med hjärnan. Jag tycker det här ser starkare ut. Jag tror att det här laget kommer att vinna serien, just eftersom att vi har skyttekungen från förra året i laget. Vi har fått in Niklas Bärkroth. Vi har en sån som Sargon Abraham, som är ett jättestarkt nyförvärv. Alexander Aron Holmström. Det är väl målvaktsspelet då som kommer att bli det som avgör. Men vi ska också komma ihåg att vi hade otroligt många matcher som slutade oavgjort i fjol. Jag tror att många av dem kommer vändas till vinster i år. Och bara där så har vi ju nästan 30 poäng extra liksom. Jag vet inte hur många matcher som blev oavgjorda i fjol. Men jag tror att en klar majoritet av dem kommer att vändas till vinster. Och det är det som gör att vi vinner serien.
Ja, men det låter bra. Det låter som kloka slutord. Och när ni lyssnar på det här så är det ju faktiskt premiärdag. Det är två matcher i Superettan denna dag. Det är Jönköping mot AFC och det är Brommapojkarna mot Västerås. Men den riktiga premiären är ju på tisdag, och då ses vi alla på, tyvärr då, Bravida Arena, för att Goat Event återigen har gjort bort sig. Men så får det väl vara. Men ja, vi ses på tisdag.
Det bör, jag måste få ett sista inslag här. Alltså. Det börjar nästan bli en vårtradition att Goto Event gör bort sig. Det är lika självklart som att serien börjar i april och som att det blir sommartid ungefär. Så att för mig är det bara ett vårtecken. Men ja, nej, det är som du säger. Vi rundar väl av och tackar så mycket för att ni har lyssnat er igenom detta väldigt långa dubbelavsnitt som har varit jätteroligt att spela in. Så det återstår att se om våra tips håller. Förmodligen gör de inte det eftersom att det är superrättan vi pratar om. Men hoppas kan man ju alltid göra. Jag är säker på att min segrare kommer att hålla i alla fall. Så ha en fin premiärhelg, njut av solen och ta hand om er alla där ute.
Ja, ha det gött. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.